Hej och varmt välkommen till Pingstkyrkan Bodens podcast. Vi vill att alla människor ska finna, leva och dela livet med Jesus. För att få mer information om vad som händer i vår kyrka, gå in på www.boden.pingst.se.
Nu har alla barn fått gå till sin samling. Och vi ska fortsätta en stund och vara tillsammans här. Jag heter Christer Öberg. Om jag börjar min framställning här idag med att säga USA, Ryssland, Kina, Sverige, EU-unionen. Ja, vi kan lämna Mellanöstern också. Vad tänker ni på då? Ja, det är olika riken som finns. Och där finns det mycket att säga. Då finns det herrar som en del är diktatorer och andra lever i gemenskap med andra och försöker bestämma så bra som möjligt för folket. I vår kyrka här, nu har vi hållit på under hösten och samtala om den röda tråden i Bibeln. Och idag så är vi framme vid någonting som heter Esra och Nehemja. Och det är en samling, de här två böckerna som omspänner cirka 115 år. Och det hinner hända väldigt mycket under 115 år. Det framförallt så skildrar det om en nation som heter Israel och hur de hade det. De vart fångna utav en stormakt som hette Babylonien. Och så fördes man bort i fångenskap, många utav dem. Men nu har tiden gått 70 år drygt och Israels folk, de får återvända till Jerusalem efter många år i fångenskap. Esra, det var en skriftlärd präst. Och så följer den släktledningshistoria ända tillbaka till Mose och Aaron. Han härstammar ifrån Aaron egentligen. Och man läser om den här mannen att han var förtrogen med Guds ord och undervisade om den. Det står i den sjunde kapitlet så här. Han var skriftlärd och mycket kunnig i Mose lag. Och i den tionde versen i samma kapitel där står det: Esra hade vänt sitt hjärta till att studera Herrens ord och leva efter det och lära ut lag och rätt i Israel. Annars så börjar Israels bok på ett Esras bok på ett intressant sätt. Och det ska vi stanna upp någon minut inför. Det hände i den persiska kungen Kores första regeringsår. För att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas så påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne så att han över hela sitt rike lät kungöra både muntligt och skriftligt. Nu säger jag så här: Kores, kung av Persien, Herren himlens Gud har gett mig alla riken på jorden och han har befallt mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem i Juda. Detta bland er som tillhör hans folk ska bege sig upp till Jerusalem i Juda för att bygga upp Herrens Israels hus. Och hans Gud ska vara med honom. Och han är den Gud som bor i Jerusalem. Och det finns en sak här som jag tycker är väldigt intressant. Jag nämnde om USA och Ryssland och alla de där Kina och alltihopen. Det står så här att Gud påverkade kung Kores sinne. Det kan också på ett annat ställe betyda att Gud ingav Kores att tänka på ett visst sätt. Eller han uppväckte Kores hjärta. Så Gud kan blända sig i historien. Det gjorde han här. De kunde inte själv hitta på att de ville fara tillbaka dit eller få komma tillbaka dit. Men Gud uppväckte. Gud, han tog tag i saker och ting och vände på det så att det blev någonting bra utav det hela. Och så kom det då en farbror som hette Zerubabel. Och han fick återvända till Jerusalem, starta med att bygga upp det här templet. Och han byggde på det i 23 år, står det. Så invigdes det. Och de hade vissa besvär, men då fanns det två profeter, en heter Haggai och en heter Zakaria, som hjälpte till och stödde dem, står det i Bibeln. En liten skara finns kvar i Israel och många de var kvar i Babel. En kuriosa är att drottning Ester, som man läser om i Bibeln, hon kröntes under den här tiden. Och fick vara med och göra sin insats. Esra, han återvänder 58 år efter det att templet har byggts. Och nu så har tiden gått rätt så länge. Nu lämnar vi Esra och så tittar vi på Nehemja istället. Han var mer en praktiker, han var ingen präst. Utan han tyckte om att hugga i och få saker och ting gjorda. Och det är en spännande historia. Han har funnit sig väl till rätta i tillvaron. Han jobbade hos kungen. Och vet ni vad han gjorde? Jo, när kungen skulle svepa en bägare med vin. Så då var han ju rädd att han blev förgiftad. Men Nehemja, han hade fått jobb som munskänk. Vilket betydde att han skulle alltid dricka först. Och överlevde han, då tog kungen och så fortsatte han att dricka av det som ställdes fram där. Nehemja, det läser vi så här i det första kapitlet i hans bok. Vi ska se om vi får upp det. Ja, det är mycket text det där. Men jag sammanfattar och säger så här. Att han träffar på en bror som kom ifrån Israels land. Och så frågade Nehemja, hur är det där borta i Jerusalem nu? Då har det gått 14 år alltså sedan Esra hade funnits där. Ja, sa hans bror och de som fanns runt omkring honom. Det är förfärligt egentligen hur de har det där. Det är nöd och död och elände och jobb för dem på allt sätt. Och då står det om Nehemja att han började bedja till Gud. Och inte bara bedja utan han slutade äta också. Han fastade. Och han hade det väldigt jobbigt Nehemja. Och fundera, hur ska jag göra? Det här höll han på med i 4 månader. Och nu måste vi nästan titta på det andra kapitlet i Nehemja. För där står det så här, ska ni få höra. Det hände i en viss månad i kungens 20:e regeringsår. Vin stod framdukat inför kungen och jag tog vinet och gav det åt honom. Jag hade aldrig tidigare visat mig bedrövad inför honom. Han frågade mig, varför ser du så bedrövad ut? Du är ju inte sjuk. Du måste ha någon sorg i hjärtat. Då blev jag mycket rädd och jag sa till honom, Må kungen leva för evigt, skulle jag inte se bedrövad ut när staden där mina fäders grav finns ligger öde och dess portar är nerbrända. Kungen sa till honom, vad önskar du då? Då bad jag till himlens Gud och svarade sedan kungen. Om det behagar kungen och om din tjänare funnit nåd inför dig, så sänd mig till staden där mina fäder finns så att jag kan bygga upp den igen. Det gjorde han. Och han fick lov från kungen. Och inte bara lov, utan kungen, han öste på honom en massa pengar och guld och silver och mat och tjänare som följde med honom, står det. Och så byggde man inte upp templet, för det fanns redan. Men Nehemja, han tog itu och bygga muren som skulle finnas runt templet. Och trots problem, förtal, motstånd, brist på material och missmod och allt möjligt, så tycker jag det är fantastiskt att läsa i det 6:e kapitlet och den 15:e versen så här. Att efter 52 dagar, så då var muren färdig. Då hade de byggt den färdig, trots allt det där eländet som fanns runt omkring dem. Nu ska vi lämna Esra och Nehemja. Och så ska vi gå till nutid. Jag sa att de här böckerna omfattar cirka 110-115 år. Tänk om vi skulle tänka oss så långt tillbaka. Jag nämnde om att det var 69 år sedan jag själv döptes och kom med i den här församlingen. Det hände väldigt mycket under den tiden. Om vi tänker på vår kyrka här nu sitter vi. Vi har upplevt sista tiden att det börjar vara för trångt här. Det är så mycket folk som kommer och är med i våra gudstjänster och så att vi får väl se hur det går. Vi kanske måste bygga en större kyrka. Och det vore ju roligt. Men heder åt er som kommer och är med här. Fantastiskt roligt att se er allesammans. Det är så lätt för oss som då är gamla att jämföra med hur det har varit tidigare. Trender, de kommer och går och förändringar händer och sker. Olika arbetssätt och olika sånger och sångstilar och allt möjligt sånt här. Men jag har läst ett ställe i Bibeln där det står om kung David, han som ni vet slogs med Goliat, jätten Goliat. Det står om att när han i sin tid hade tjänat Guds vilja, då avled han, då insomnade han och blev samlad till sina fäder. Ja. I sin tid att tjäna Guds vilja. Och det är viktigt att det får hända och ske idag också, att vi hittar fram. Därför att det är på det här sättet. Lärdomen när jag läser i Bibeln, inte minst i Esra och Nehemja, det är att det Gud gör, Guds verk, tron och möjligheterna, de sammankopplas med vissa grundläggande saker i Guds rike som aldrig förändras. Aldrig förändras. Vad är det då för någonting? Jo, det är bön och det är Guds ingivelser. Hur får man Guds ingivelser? Ja, jag tror inte kanske att när man sitter och tittar på en film som handlar om, vad heter de, Star Wars eller några sådana här grejer. Jag tror inte att det är så mycket gudsingivelser man kan få då. Men jag vet att när man ber till Gud, då kommer man närmare Gud. Och då kan man få signaler från honom. Är Gunn-Britt här idag? Där sitter hon. Gunn-Britt, hon för några... Ja, jag kommer inte ihåg hur länge sedan det är. Men när vi har middagsbön här på onsdagar så kommer jag ihåg för särskilt hur Gumbrit säger så här. Och jag har fått en tanke, en känsla för att vi ska be till Gud om att vi får människor som vill döpa sig och komma med i Guds församling. Ja, det är ju bra. Och jag ber att 5 stycken ska göra det. Det här året så har det varit några gånger tidigare dop också. Och så ser vi 6 stycken här idag. Halleluja, Gumbrit. Ja, att få de där ingivelserna från Herren. Ta en liten stund tillsammans med Gud. Vem du än är. Om du är van bedja eller aldrig har gjort eller håller på mycket. Ta lite mera och ägna dig åt det här. Och du ska få se att du får ett större mått av upplevelsen i Guds rike. Nu ska jag ge några tips för att kunna leva rätt och leva rikt. Först och främst så slår jag fast. Gud vill att alla ska få ha ett bra liv. Det är Guds vilja. Och Gud vill också att vi alla ska hjälpa varandra till ett bra liv. Älska Gud och hjälp varandra. Bibeln talar i sitt ord om och visar oss vägen till livet. Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Man kan ju få mycket löften och anvisningar om att vilka vägar som kan leda till ett bra liv. Men jag vet inte om alla de där reklamerna håller. Jag har haft lite besvärligt i ett knä länge. Och så har jag sett reklam att köp den salvan och ät det här grejerna så då blir det bra. Och det har inte blivit bra. Fast de säger att det skulle bli bra. Därför jag har slutat köpa sådana där saker. Jag tror inte riktigt på all reklam. Och det blir inte riktigt bra heller. Nu fick jag en remiss till ortopeden så att de säger att de kanske kan byta knät där som är så besvärligt. Jag tror mer på det. Men det är svårt att, eller jag ska påstå och säga så här. Det är svårt att ha ett riktigt bra liv utan Gud. Varför det då? Jo, när människor säger ja till Gud, då sker något mer än ett förståndsmässigt konverterande till någon religion, någon kristendom eller vad du då vill kalla det för. Det viktigaste Gud tar itu med när vi vänder oss till honom, det är synden. Hörde du? Synden. Som finns. Och den finns i våra liv. Hur gör han det då? Jo, det börjar med att han skapar tro. Ja, men hur ska jag börja tro då? Ett bra sätt är att gå och lyssna till predikan. Predikan kommer i kraft av Guds ord, står det. Och den skapar tro hos människor. Så det är ett bra sätt. Och när vi då har börjat med det där och fått tag på tron och ser att Jesus är vägen, han är sanningen och han är livet, då upplever vi också syndernas förlåtelse. Vi upplever rening från synden. Och så upplever vi att vi blir födda på nytt. Det talar Bibeln om. Och det finns mycket att säga om det. Vill du höra mer om det så kom och lyssna till predikningarna. Men Gud tar sin boning hos oss människor. Gud bor i mig. Och det här är ett under. Men att få uppleva det, det är en möjlighet. Och då när han finns hos mig, då hjälper han mig, han leder mig. Och ju längre vi lever tillsammans, ju mer lär vi känna varandra. Det är som ett äktenskap. Äktenskap som blir långa och håller, de hjälper ju till att man lär känna varandra. Och det är samma sak. Ju längre du umgås och är tillsammans med Gud, desto mer får du uppleva tillsammans med honom. Det är inte slut fast man är en gammal gubbe eller en gammal tant, utan då finns det så mycket gott att uppleva. Själv kan jag vittna om det jag trodde inte skulle kunna hända och ske. Jag fick sånt här, ja, vad heter det, Gunilla, det jag fick? Gallstensanfall förra året i samband med advent. Jag hade väl ätit för gott och för mycket. Och kom genom läkaren, han skickade iväg mig på röntgen. Och där i röntgen så såg de, jo, det var en elaking där i gallsten som de var tvungna att försöka göra någonting. Men de såg någonting mera. De såg bakom gallstenen i levern, så fanns det ett märke som inte var bra. Och några dagar efteråt vart jag kallad så småningom till Umeå. Och de beslöt sig för att ta bort det hela, för det var en tumör. Och öppnade och tog bort den där, och det var så fantastiskt bra så den var inkapslad, kunde ta bort den. Och sen så har det blivit undersökningar eftersom, och de säger, du är frisk nästan som en nötkärna. Så jag har upplevt det här fast jag är gammal, att Gud hjälper i den situation man kan befinna sig i. Leva rätt. Det är bra. Men tänk att få leva rikt också. Jag tänker inte i första hand på tusenlapparna, utan att leva känslomässigt och leva tillsammans med Jesus. Tänk vad bra det är. Tänk att få leva rätt mot sig själv, mot sin närmaste omgivning. Ibland så händer det ju att man möter på människor som säger att jag vill känna liksom något mystiskt så där, nästan som det är hopplöst att tala om vad det är för någonting. Jag läste en bok där Patricia Tudor Sandahl säger så här: att följa Jesus Kristus är för mig vägen att nå till Gud och att förbli i Gud. Så det är bra. Det andra kan vi lämna. Då är det väl bra att känna att det pirrar till i kroppen lite, men det finns någonting som är fastare också. Att fråga Guds ord vad som är rätt. Och här måste jag nästan få ta med er till salmen 119. Där står det i den 105 versen. Ska se om vi får upp den där någonstans. Ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Och i den 130:e versen, där står det: när dina ord öppnas, då ger de ljus och förstånd åt enkla människor. Du behöver inte vara teolog för att fatta det här, utan vi enkla människor får del av det. Och i samma psalm, 160:e versen, där står det så här: summan av ditt ord är sanning. Dina rättfärdiga domar är eviga. Summan av ditt ord är sanning. Du lära känna Gud och leva ett rätt liv, då är det bra att umgås med Guds ord. Ju mer förtrogen du blir med Guds ordet, desto bättre så lär du känna Gud också. Vi hade en pastor här för länge sedan som hette Kalle Gyllroth. Och han sjöng ofta, jag ser i ordet hans sköna bild, hans sköna bild, hans sköna bild, och så vidare och så vidare. Den föreslog han ofta, den sången. Sen i bönen, som jag redan har varit inne på, där utvecklas gemenskapen med Gud. Jag hoppas att du har fått uppleva bönesvar någon gång. Har du inte gjort det, så börja bedja. Det finns ett direktnummer till himlen. 4015. Åkalla mig i nöden, så vill jag hjälpa dig och du ska prisa mig. Psalmen 40, den 15:e versen. Det är direktnummer till himlen. Och tyvärr så är det väl så att det är först när det tjorvar till sig så många människor tar till den där möjligheten att bedja. Men använd bönen. I veckan träffade jag en faster. Och hon sa så här. Ja, om du bara visste igår vilket elände jag hade. Ja, vad var det då? Och så berättade hon historien om hur hon hade tappat sina nycklar. Och så jag gick till stan och gjorde några ärenden. Och när jag gick på stan där och var på väg tillbaka, så ropade jag inom mig, så här, gode Gud, hjälp mig så jag hittar nycklarna. Och tänkte gå förbi polisstation och anmäla det hela. Men hon sa, jag går hem och kollar en sista gång. Och gjorde det. Tror ni hon hittade nycklarna? Jo då, det gjorde hon. Och hon var så glad och hon var så tacksam. För Gud bryr sig om det enkla. Och han bryr sig om det svåra. Och han kan hjälpa. Ta tid i bön. Bön ger resultat. Det kanske man får hålla på länge och bedja. Men det blir resultat. Eller hur, Ulla? Vi får bedja tillsammans med varandra också. Och nu är jag inne på en viktig punkt. Det här med tillsammans. Jag tror att vi kan läsa ifrån Efesierbrevet 3 och 17, 18, 19. Där står det på det här sättet. Jag ber att Kristus genom tro ska bo i era hjärtan och att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så att ni blir uppfyllda av all Guds godhet. Och fullhet. Tillsammans. Att vara eremitkristen, det är inte något idealiskt. Det är mycket bättre att vara med i en gemenskap. Mycket bättre att komma med i en Guds församling. Och få möta pastorer, församlingsledning och alla medlemmar som kan finnas med i en kyrka. Och här gäller det oss alla. Kallas vi pastor, församlingsledning eller vanliga medlemmar. Vi vet att det är tillsammans som vi ska lära känna bredd, höjd, djup och välsignelse. Det här leder ju naturligtvis till ett rikt liv om vi vill leva så där. På den sista dagen, den största i högtiden, då stod Jesus och ropa. Om någon är törstig, kom till mig och drick. Den som tror på mig, som skriften säger, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det sa han om Guds ande, som det skulle få som trodde på honom. Den helige ande. Det är grejer. Nu skulle jag kunna hålla på åtminstone en och en halv timme och berätta bara om den helige ande, men jag ska inte göra det. Men några namn. Rättens och reningens ande, sanningens ande, nådens ande, härlighetens ande, den helige ande, glädjens olja, löftes helige ande och hjälparen, den helige ande. Det här innefattas i det namnet, den helige ande. Den helige ande blir en del, och den för oss fram till sanningen som är Gud själv och hans son Jesus Kristus. Och andens gåvor, som det så talat om, och jag tror att vi ska ta lite tid och läsa i första Korinthierbrevet 12, så får du höra vad det handlar om, det här med andens gåvor. Jag tänker på de här ungdomarna som har blivit döpta idag. Och på alla andra församlingsmedlemmar också. Nu riktar jag mig mera till oss alla som är med i församlingen. När det gäller de andliga gåvorna så vill jag att ni inte ska vara okunniga. Den fjärde versen. Det finns olika gåvor, men anden är densamma. Och från vers 7. Men hos var och en visar sig anden så att den blir till nytta. Den ena får av anden ord att av vishet, den andra kunskap. En får tro genom samma ande, en får gåvor att bota sjuka genom samma ande. En annan göra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål. Men allt detta verkar en och samma ande som förklarar och fördelar sina gåvor åt var och en som man vill. Och slutligen i den här uppräkningen så står det: sträva efter de nådegåvor som är störst. Andens gåvor, de för oss bortom mänskliga begränsningar. Säkert finns det många som skulle kunna berätta för oss här om någonting som man har varit med om. Jag har också varit med om det här. Men nu på äldre dagar så upplever jag Guds tilltal genom den helige ande ofta i en dröm. Och så får jag vakna upp från drömmen. Och det hänger ofta samman med att ta kontakt med den där personen. Säg de där sakerna till den där människan. Och ofta, inte alltid, men ofta så visar det sig att det stämmer. Och det är fantastiskt intressant. Se till att du blir uppfylld utav Guds ande. Det hjälper. Slutligen när det gäller anden. Andens frukt, det gör livet rikt både för dig själv och din omgivning. I Galaterbrevet 5, där står det talat om i det kapitlet köttets gärningar, sånt som man gör. Och så räknas det upp. Jag tror inte jag ska läsa det för att det är så otrevligt. Men det handlar egentligen om vardagsliv för många människor 2025 i Boden. Men så kommer fortsättningen. Men när den helige ande får tillträde, sin boning till oss, då blir resultatet frukt. Kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning. Och det är inte någonting man gör, utan det är frukter som växer fram i en kristen människas liv. Hoppas att de där frukterna kan finnas hos oss. Jag sa att frukten gör det rikt både för mig själv men även för omgivningen. Första Petri brev, där står det på det här sättet i levande Bibeln. Tänk på hur ni uppträder.